Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Radio Play.
Välkomna till Mord mot mord.
Hallå!
Tillbaka från sommarlov.
Gud, sluta, jag får ångest. Alltså, det är ju absolut inte det för oss. Vi är ju fortfarande pre.
Vi är för.
Du har ju fortfarande inte fött ditt jävla barn.
Men det sjuka är,
det är inte bara, du hade aldrig tänkt att göra det.
Nej, och det sjuka är att det är inte bara att jag inte har fött barnet, utan det är inte ens på beräknat datumen. Vi har bara pratat om det här så länge så att alla tror att jag födde barn för 3.
Nej, det, framförallt så är det ju så att vi bara har spelat in fruktansvärt många avsnitt. Men det vet ni redan. Nej, jag vet. Jag tänkte verkligen på det. Att jag bara, våra lyssnare måste ju tro att du är mytoman.
Precis, det finns ingen bildbevis. Det finns ingenting.
Det är bara att vi ville så, vi måste ha en liten paus.
Vi måste ha...
Vi måste göra content. Vi måste göra starkt content som vi har blivit så briefade att vi måste göra content som våra lyssnare kan relatera till.
Precis, och vad är mer relaterbart än barn? Alla har varit det, några har det, några
vissa vill
inte
ha
det,
det, andra vill inte ha
exakt.
Det.
Nej. Alla har en relation till det i alla fall.
Alla. Positiv eller negativ?
Konceptet barn har alla en relation till. Men jag hoppas att när det här avsnittet släpps,
då tror jag att du har,
då borde jag ha fött.
För nu är det den 15 augusti tror jag.
Ja, då borde jag ha fött. Då har jag också ganska nyligen fyllt år, 31.
Men Gud.
Orolig för hur min födelsedag kommer firas i år, för det känns som att jag kommer hamna lite i skuggan av andra grejer.
Perfekt, du är redan svartsjuk på ditt barn.
Ja, men för att Lovisa, en av mina bästa kompisar,
ja,
hon fyller år den 24 juni. Och mitt barn är beräknat att komma den 18 juni.
Alltså hon är lite avundsjuk.
Nej, och jag skrev så här, jag hoppas att hon kommer innan så du slipper dela födelsedag. Men hon verkar vara ändå ganska positivt inställd till att få dela födelsedag.
Du kan inte ens tänka dig att liksom dela månad.
Nej, typ inte.
Jo. 31. Men vi måste ju ta igen, vi hade ju förra året, fick du ju 30-årspresent att vi skulle ha en runda på Kungsholmen.
Som då, vi hade ju Råge.
Jo, vi hade ju det, men du var ju,
ja, var
du var ju grave. Ja. Så som du är nu fortfarande efter den här graviditeten alltså, har pågått.
Men alltså vet du, jag tycker att det är
men
så...
Du, jag är så trött på att du är gravid nu.
Det är så, men det är...
Jag vill så gärna träffa ditt barn.
Det är så, också det är så himla sjukt. För att det känns som att vara gravid den perioden som jag var gravid, det känns så stört mycket längre än att vara gravid typ så här från januari till september.
Fast jag vet inte om du kan säga det, för att det är, du utgår ju från dig själv och du har ju varit gravid den där perioden.
Ja, men... Precis,
yeah.
Men
det den perioden som jag var gravid känns som att den är den längsta.
Okej, okay, kanske inte men den period, när man är gravid när det går över 2 år.
Just det.
Alltså 2
du
olika
har varit
år.
Gravid i 2 år.
Uh-huh. Ja, men jag blev gravid 2019.
Och nu har du gått igenom ett
när liksom det
jävla...
kändes, och det kändes ju som det fortfarande var sommar då. För att det var ju typ i september, det var ju varmt liksom.
Jo, men och att det här året 2020 har varit det längsta och konstigaste jävla pissåret.
Och här där jag kommer sitta förmodligen när hon kommer och typ bara...
Är det här du ska föda?
Ja, men det känns som... Min syster var så här, bara, du måste skriva upp så här listor på saker du ska kolla på för du kommer sitta så mycket framför alltså i soffan.
Just det, och bara amma typ.
Jag har ju suttit exakt här där jag sitter just nu. Har jag suttit sen fan i mars när jag började jobba hemifrån? Jag har inte rört mig i fläcken. Jag kommer lova att jag kommer sitta här den 5 augusti och lyssna på det här avsnittet. På samma plats.
Man vet om att du har dålig, du har liksom ingenting att kolla på när du börjar lyssna på våran podd. Här är den enda som finns kvar nu.
Oh, gud.
Okej, men vad kollar du på nu då?
I morse då när jag vaknade så himla tidigt, mitt i natten, så gick jag upp och så tittade jag på Real Housewives of Beverly Hills.
För att det har kommit på Netflix.
För det har kommit på Netflix, jag vet. De första säsongerna.
Men det sjukt, även Keeping Up the Kardashians.
Jag såg. Så jävla nice. Men det är så sjukt för att säsong 1 är från 2010. Alltså, jag minns allt som att det var igår. Jag såg det. När de åker med Adrian Malouf, som är alltså part of the Malouf family.
Vilket är the Malouf family?
De äger ett kasino i Las Vegas.
Uh-huh.
De äger Sacramento Kings, alltså ett basketlag.
Och jävlar, riktigt rika helt enkelt.
Hon är en riktig riking. Och så...
nu är det bara att du berättar vad som hände på Real Housewives of
Beverly Hills.
För 10 år sedan.
För 10 år sedan. Men hon får vara gift med den här Paul Nassif som har, han har nu ett egen, en egen dokusåpa med en annan Real Housewife
som han är ihop med nu istället.
Nej,
okay.
De är båda plastikkirurger.
Så
de har den här botched heter det. Och han misshandlade
worlds
henne.
Colliding. Ja.
Och han misshandlade henne.
Oj, vad hemskt. Och nu har han en egen serie.
Alltså, undrar om jag hittar på det där.
Nej, du har säkert inte hittat på det. För sån är världen. Precis. Anna.
Precis, vi kan inte prata om det som jag vill prata om, för det kommer vara högst individuellt i augusti.
Det är det vi pratar om, är alltså Alexander Bard. Som
Bard
är det som vi tänker på nu. Som alla är såhär, vet du vad som har varit härligast i augusti? Alla är såhär, Alexander who?
Verkligen.
Han har fallit i glömska.
Verkligen. Det har han, vi vet inte ens vem vi pratar om.
Gud, ingen aning. Själv har jag ju kollat på
Berätta.
Below Deck.
Ja, alltså, så glad att
för de har, det de har gjort på Netflix är ju uppenbarligen att de har köpt in x antal säsonger reality-serier.
Ja, och som är riktigt gamla.
Jag vet, och det gör mig så jävla glad. Alltså Below Deck handlar ju om om folk som jobbar på yachts. Jag pratade med Marcus om det här. Hur säger man det på svenska?
En jakt.
Säger man det?
Yacht.
Jag känner mig yacht, så osäker varje gång.
Jag tror att jag skulle säga, det heter ju lustjakt på svenska, tror jag är det korrekta.
Det låter så snuskigt.
Ja, det är lite snuskigt. Jag skulle säga yacht på svenska.
Yacht. En stor båt.
En sån stor båt.
Nej, inte en troll. Men så jobbar de bara på den.
Det är så jävla,
det är så jävla bra.
Men det är väldigt kul tycker jag. För det är också typ så här, hur mycket ska de dricksa när de går av? Och
ja,
sånt
så dricksar
där.
Så de typ, aldrig nog.
Nej, de är alltid besvikna.
Ja, och då har ändå folk dricksat så $10,000. Så besvikna.
Mm.
Men också fan.
Är det, så jävla
det är kul.
Nice.
Min favorit är ju han, den brittiska kocken. Som bara är typ så, han bara, tyvärr så går inte pengar och klass ihop alla gånger.
Det har han ju så
verkligen
rätt. Och för att citera en annan Real Housewife. Lucanne. Nej, citerar hon inte. Men gud. Countess Della Seps. Alltså.
Ja.
Luann heter hon.
Just det.
Hon har gjort en låt som heter Money Can't Buy You Class.
Money can't buy you class. And money can't buy you musicality.
Det är verkligen, det borde vara hennes uppföljare hit. Ja, jag hoppas att du inte bara tittat på Below Deck under sommaren, utan jag hoppas också att du har varit ute.
Jag har också kollat på Jeffrey Epstein-dokumentären.
Jag spar den.
Oh, fan.
För jag vill liksom vara så helt närvarande när jag tittar på den. För att jag vet att jag kommer vara så djupt upprörd.
Nej, det är fruktansvärt. Alltså, jag vet inte ens om du ska kolla på den typ samtidigt som du ska
som
föda en dotter. Typ. Alltså inte just samtidigt. Men det är bara en fruktansvärt deprimerande värld.
Ja, men jag funderar på, imorgon ska jag vara ensam hemma.
Ja, men perfekt. Men annars har jag ett väldigt mysigt tips som jag började kolla på igår. För jag längtar så himla himla mycket till Morden i Midsommar, som det kommer finnas några avsnitt av när vi släpper det här. Men det har inte kommit än. Nej. I våran tid. Men vet du vad som finns?
Berätta.
Kommissarie Lewis.
Mm.
Som är, alltså han var kommissarie Moores assistant.
Ah, så han har fått en egen spin-off.
Ja, när de är i Oxford.
Okej, låter mysigt också.
Alltså enormt jävla mysigt.
Fan vad härligt.
SVT Play.
SVT Play. Jag ska tipsa om en grej som finns på SVT Play också.
Ja.
Som...
Gud, det är kul att vi lägger upp för en sommar när ingen ska, i augusti, ingen ska behöva lämna sitt hus i vårt mål.
Uppdrag granskning. Sex delar om Knutby.
Ah, jävlar.
Mm.
Nytt.
Ja.
Men vad fan, det kom väl precis en dokumentär om Knutby. Och sen kom Jonas Bonniers bok om Knutby med.
Mm. Det här kom nu. De tre sista avsnitten släpps på tisdag.
Det är spännande.
Det är skitintressant, för det är alltså personer
som inte har
som alltså var med. Alltså en av de här pastorerna som drogs inför rätta 2014.
Just det.
Tillsammans med Åsa Valda och jag har tappat en tredjes namn.
Mm.
Han är med och pratar om det. Han anmälde sig själv och Åsa Valda och den här tredje personen.
Yep.
Han och hans fru är med i dokumentären. Åsa Valdas man.
Yeah.
Åsa Valdas son. Och sen är det några som är...
Men vänta, Åsa Valdas man, då är det alltså Kristus.
Det är det som är så spännande.
He's back, guy!
Hennes jordelivsman.
Ja, ah, just det. Kristen.
Vad
dåligt, jag ber om ursäkt.
Han heter Patrik. Men det, jag tycker faktiskt, jag har liksom alltid... Jag har inte varit så superintresserad av Knutby.
Alltså det jag tycker varit intressant är ju, för att i P3-dokumentären så framstår Åsa Valda som en helt annan person än den hon har framstått som senare. För där är det ju typ att hon är ju väldigt mycket så här offer, och det har ju verkligen visat ganska många gånger efteråt att det liksom kanske inte riktigt var så. Jag tycker att den vändningen var väldigt intressant. Alltså att det liksom är hur man porträtterar sig själv där.
Ja, och det är typ det som blir spännande, för det är det jag menar, att så här, Knutby för mig var bara det här Helge Fossmo och barnflickan.
Yep.
Men det är egentligen typ allting runt omkring som är så sjukt, som är så sjukt. Och alltså, som är så otroligt intressant hur alltså folk flyttar, alltså vilken kraft
sekt
hon har.
Jo, men alltså, jag vet, men det är ju
man,
liksom,
men man har svårt att se det typ hända i Sverige i nutid.
Alltså, nej,
100%. Så jag vill ändå tipsa om den.
Ja, men nice.
Jag hoppas att den ligger väl kvar så länge. Det måste nog göra.
Ja, det är det. Det är nog deras produktion.
Ja, men ibland
jag hoppas att Below Deck ligger kvar så länge.
Verkligen. Ja, så det är väl lite tips.
Jättebra tips.
Ja. Egentligen borde vi kanske också tipsa. Nej, det är väl i augusti man vill ha tips när man är tillbaka hemma. För på sommaren ska ni bara vara ute och enjoy yourself. Med tillräckligt mycket avstånd.
Och SPF.
Ja. Fan vad jag smörjer mig nu, alltså med 50.
Ja, men det är bra. Det är bra. Jag är stolt över dig. Du har ju ett väldigt pregnancy glow.
Tack.
Nu på
du
nu.
Med.
Tack.
Va? Nej. Nej. Karin, jag dementerar.
Nu låter det ännu mer som att jag är gravid.
Vem vet, efter sommaren kanske du är det.
Nu gör vi den här jävla podden. Vid 3:20 i 3 på natten den 30 december 2010 så får brandkåren flera samtal om att det brinner ordentligt, liksom inte en öde väg, men en väg som ligger liksom avsides.
Det är dirt road.
Nej, men inte ens så. Det är bara det att det inte är massa som bor där, alltså, utan det är liksom så. Nära Gainesville Raceway. En drag racing bana.
Ooh.
I Gainesville, Florida.
Yeah.
Du fattar ju. Du fattar ju vilken stämning det har varit på Gainesville.
Om jag gör. Jag har varit
rasistisk säkert.
Antagligen.
Okej. När de kommer liksom dit och det liksom ser först vid första anblicken ut som typ en så här vanlig bushfire, men de inser ändå ganska snart att det här är liksom något annat då.
Ganska snart, min favoritmått på tid. Som jag märkte också är GVs mått på tid.
Två genier. Man kan ändå önska, han hade kunnat vara lite mer exakt. Kan jag tycka. Okej, så de förstår då att någon medvetet har satt eld på det här buskaget. För att det luktar bensin och det brinner som fan typ. Och de förstår också snart varför någon har tänt eld här. För bara några meter in i det här buskaget så ligger det en kropp.
Okej.
En kropp som är inlindad i liksom lakan, och den är så illa bränd att det är så här typ omöjligt att identifiera personen som ligger där. Det enda man kan se är att det är en svart kvinna. Och det kan man se för att alltså, hon har liksom ett parti över näsryggen där huden inte är bränd. Men det är typ det liksom. Så att man förstår ju då liksom att så här, någon har tänt den här elden för att det ska bli svårare att identifiera den här kroppen. Och polisen försöker då ta reda på liksom vem det här är. Och det finns typ inte jättemycket att gå på, men det de gör, eftersom det är liksom bara en sån random vägkant och det är så jävla mycket, du vet, skräp och du vet saker som folk har typ slängt ut randomly från sina fönster och så här, vad som helst, så plockar de verkligen upp allt.
Gud, vad spännande att gå igenom alla de grejerna ändå.
Också äckligt.
Ja, lite äckligt.
Ja, ja, men så att de liksom verkligen så här, jag tänker, du vet, så som när man har någon community service och går och plockar skräp. Det är liksom ja, den versionen för CSI. Mm. Så de tar liksom med sig allting de kan. Och skickar iväg det på liksom DNA-test. Och sen rättsläkaren börjar förstås undersöka den här kroppen och kommer då fram till att den här kvinnan som ligger där har inte dött av elden, utan hon har blivit mördad. Jag vet inte om de exakt har sagt vad det är, alltså vad hon har dött av. Men, och det finns, det är nog möjligt att de inte vet, men det man kan se att hon liksom har inte dött av elden i alla fall.
Nej.
Och rättsläkaren börjar då liksom kolla efter fingeravtryck, men huden är ju liksom sagt bränd, men han lyckas till slut, eller hon lyfta fingeravtryck från ett finger och checka då av det mot sina register. Det tar några dagar, 2010 blir 2011, innan till slut polisen får reda på att de har då hittat en match. Och deras offer är en ung kvinna som de har typ tillbringat de senaste dagarna med att leta efter. Det är 21 år gamla Saliha Huda. Mm. Och Saliha föddes i Ghana, men hennes familj flyttade till Florida innan, alltså jag vet inte exakt när, men innan hon fyllde 10 i alla fall. Så hon är ganska, ganska liten liksom. Hennes mamma heter Hawa, hennes stora syster heter Sean. Och hon växer också upp med en pappa och en bror, men jag har inte hittat vad de heter. Och föräldrarna tar liksom med sina barn till USA av samma anledning som så många andra. Typ, ja, de vill att de ska få större möjligheter än vad de har haft. Liksom. Så här klassiskt sånt American dream.
Som gör en så himla ledsen när det händer folk. Då som...
Alltså verkligen. Mm. Nej, verkligen. Och som är så här... eller typ, det är det som är så svårt att förstå med folk som inte fattar varför folk, alltså både typ emigrerar men också liksom flyr, att allting handlar om att så här, jag vill ha ett bättre liv, eller jag vill ge ett bättre liv till mina, till mina barn liksom. Och det är verkligen så här, det är därför de åker. Och Saliha får typ ett jättebra liv i USA. Hon är väldigt så här energisk, väldigt glad, hon är social och utåtriktad. Hon älskar musik och älskar att dansa. Och hon håller på både med tävlingsdans i någon sån här, inte sån som Oscar vill göra, som alltså ballroom dancing.
Men gör hon sån discodans?
Alltså hon, jag skulle säga att hon typ kanske, hon ger mig en sån dansgrupp.
Ja.
Lite mer så street kanske.
Ja, lite cool.
Ja, men eller så jazz and street. Så. Jag har sett lite klipp, det ser fan kanon ut.
Ja, härligt.
Hon är också, hon håller också på med cheerleading.
Mm.
Och hon börjar läsa på University of Florida 2008. Och där pluggar hon vad som betyder som Family, Youth and Community Sciences. Och hon blir då uttagen till deras cheerleading-lag för The Florida Gators.
Yeah!
Och det är typ en sån här jättestor grej. Jag tror att de är ett väldigt liksom stort sånt här.
Har du sett Cheer på Netflix?
Ja, gud. Wow. Otrolig. Efter att vi såg den så tvingade jag Marcus att kolla på Bring It On med mig.
Jag älskar den.
Ah, nej, den är så bra.
Birch, it's cold in here.
Vet du vad det roligaste är? Det här är verkligen inte första gången som jag fick en sån flashback att jag har kört den innan. Oj, oj, oj.
Ice, ice, ice. Here we go. Da-da-da-da-da-da. Du-du-du-du-du-du.
Du gjorde en... Anna gjorde en spark. Djupt liggande ner i soffan.
Gud, jag skäms.
Nej, skäms inte, var stolt över din fina spark.
Att jag tyckte jag var lite ball.
Gud. Och det här,
du det är så blivit... skönt när det bara ändå är en person som ser det.
Din bebis kan bära vittne.
Okej, okay, ja, fortsätt.
Oh, Gud, du... Anna gråter och svettas just nu. Okej, okay, är du med?
Jag är med nu.
Det är en väldigt stor grej.
Ja.
För att Florida Gators är typ så här, de är liksom ett framstående sånt, du vet, university football, du vet, sånt lag liksom. Uh-huh. Och hon är alltså flyer, sånt som man kastar liksom. Och hon är känd bland sina lagkamrater både som någon som är så här väldigt väldigt härlig och rolig att vara med, men hon jobbar också väldigt väldigt hårt liksom. Och hon typ, du vet, så här, det är någon som berättar om att så här, hon skadade sig men hon typ fortsatte träna. Och du vet, så där.
Det känns som så klassiskt, den så här, typ konståkning, cheerleading,
bara, alltså, nu kör vi på verkligen. Och men som sagt, så hon håller på med cheerleading och så där, men hon älskar som sagt också att dansa typ. Och du vet, de så här, det finns historier om att de är på spring break och hon typ bara så här, dansar typ i havet.
Gud vad härligt.
Eller hur? Hon verkar vara, men verkligen sån här klassisk sån free spirit typ.
Så och, som jag uppenbarligen inte är.
Nej, det var inte det friaste jag sett dig. Men varken du eller jag är ju det. Nej. Vi skulle aldrig kunna så dansa utan musik. Vi kan ju inte ens dansa med musik.
Verkligen. Vi är de töntarna i baren som
alltså, vi är. Möjligtvis vickar vi typ ett sånt finger. De börjar också typ så här gå ut och festa. Och då är det typ att så här, hon tillbringar jättemycket tid på dansgolvet liksom. Mm. Och som sagt, apropå då att hon festar. Celias föräldrar är liksom så här, de är ganska strikta antagligen för att de är så här, fan, nu vi har kommit till det här landet för att ge er en chans, typ bara sabba inte den här möjligheten liksom. De vill att hon ska så här, fokusera på sitt pluggande. De är inte så peppade på att hon ska typ gå ut och klubba hela tiden. Och det är nog också en anledning till att Celia bestämmer sig för att skaffa en egen lägenhet ganska tidigt, trots att de, alltså föräldrarna verkar bo i samma område som universitetet, men de skaffar en som ligger ännu närmare och är typ så här, men det är för att vi håller på att träna ganska sent och du vet så. Men hennes syster säger att det nog är för att hon vill ha, ja, men få vara vuxen och vara liksom lite på egen hand. Och det verkar som att hennes stora syster har gjort typ samma sak.
Mm.
Så hon flyttar hemifrån, bor då tillsammans med sin hund Vegas. Gulligt. Med Zeta. Och typ även att det verkar som att hon kanske har en orm eventuellt. Något annat djur. Alltså det var någon som bara, det var lite som ett zoo där.
Och fy vad hemskt, det är min skräck.
Men också hunden Vegas. Mm. Men hon har liksom en jättenära relation till sin familj. Mm. Så att hon pratar jättemycket med dem. Du vet, hon pratar med sina föräldrar typ dagligen. Den 29 december 2010 har Celia jullov och är då ledig både från skolan och från cheerleading practice. Så hon och hennes kompis Indy bestämmer sig för att de ska så här, gå ut och festa. Och då bestämmer de att Celia ska komma hem till Indy innan, så här, innan de går ut. Men Celia dyker aldrig upp. Och dagen efter så ringer Celias mamma till Indy och så här, har du pratat med Celia? För att vi har inte hört från henne liksom. Och initialt så är Indy så här, nej, hon skulle komma igår men hon kom inte. Men i början så är hon typ inte så orolig för att hon är så här, hon gör så ibland liksom. Men sen så går liksom dagarna och Indy är lite så här, fast om hon har dragit, hon skulle kunna liksom dra iväg på någon grej, men då hon skulle alltid säga till åtminstone en person och ingen vet vart hon är liksom. Så på nyårsdagen, 3 dagar då efter att man har sist hört från henne, och hon vet hon har inte varit aktiv på Facebook, ingenting liksom, så går hon då till polisen och anmäler henne saknad. Och då söker de igenom hennes lägenhet, finns ingenting konstigt där liksom i första anblicken, förutom att hennes bil är inte parkerad utanför.
Nej.
Men så går de in då i lägenheten och det ser ut som en vanlig typ college students hus liksom. Men sen så hör man ljud från badrummet.
Okay.
Och när de öppnar dörren så hittar de Vegas. Som typ verkar, men som liksom gnyr och ligger i en liten hög och typ inte verkar ha fått så mat på länge och sådär.
Usch, vad hemskt.
Och då blir hennes anhöriga superoroliga. Såklart. För att de var så här, hon skulle aldrig lämna sin hund liksom. Nej. Men dagen efter det här, jag tror att det är typ, om det är den 1 eller 2 januari, så får de då resultatet för av fingeravtrycken.
Mm.
Och de får då reda på att deras dotter, syster, vän har hittats död liksom. Mm. Och polisen börjar då så här utreda, ja, men, där man börjar med familjen och närstående. Och det visar sig då att Celia har en så on and off boyfriend som heter Antonio Drayton.
Mm-hmm.
Eller Tony. Han är typ några år äldre än henne, kanske typ 4-5 år. Och de har varit ihop och gjort slut och bla bla bla, hållit på. Det var liksom, det har inte varit så bra helt enkelt. Så Lias familj gillar verkligen inte honom av en väldigt väldigt god anledning. De har nämligen misstänkt att han har varit våldsam mot henne.
Okej.
Hon har typ i ett tillfälle kommit hem till dem eller till någon familjegrej liksom, och haft armen i en sån mitella och sagt att hennes arm har gått ur led vid en liksom vid en cheerleading träning typ. Och hennes syster är så här, det var typ inte likt henne. Alltså även om hon föll fel så visste hon typ exakt hur man skulle falla. Sen kan man skada sig ändå. Men att hon var liksom så här, hon reagerade på det, tyckte det var konstigt. Och vid ett annat tillfälle så säger hon att hon har trillat i en trappa när hon typ kommit sina föräldrar ut med någon annan, sina föräldrar med någon annan skada typ. Och de försöker liksom, eller hennes syster försöker prata med henne om det, men blir liksom avvisad. Men sen så är det ett tillfälle när Saliha lyckas ringa 911 när Antonio attackerar henne. Så att han tar strypgrepp på henne och typ man hör henne, alltså larmcentralen hör honom, henne i bakgrunden liksom. Och kommer till, jag vet inte om det är hennes eller hans lägenhet, men han grips i alla fall. Mm-hmm. Och hon anmäler, men sen drar hon tillbaka anmälan.
Okay.
Och då läggs fallet ner. Vilket också man bara så här, fast om ni hörde på larmcentralen, det är ju väl, det är ju vanligt att typ misshandlade kvinnor inte vågar anmäla sina partner.
Men jag tror inte man kan fortsätta om inte anmälan i, alltså om ingen har gjort en anmälan. Men alltså typ, polisen kan inte göra en anmälan mot en privatperson.
Okej. Okay. Ja. Det borde de kunna göra.
Det tycker jag också, men jag tror att det är så.
Okej. Okay. Ja, men så det läggs ner i alla fall liksom. Och när polisen förhör då Antonio så inser de att så här, han har inte bara en flickvän. Han har strax innan Salias död tre flickvänner.
Tre.
Han, som sagt, de är lite så on and off. Sen har han en kvinna som heter Cassandra M. Kimbrough. Hon är 42 år gammal, så hon är liksom lite äldre. Och de verkar vara väldigt, väldigt nära. Alltså hon är lite som en så här, han är typ så här, it was never a problem with her. Typ, she was always there.
Okay.
Så det är liksom så här, lite att de är vänner but with benefits.
Okay.
Det är också stelt för att polisen är så bara, but we were friends but with benefits. Och han bara, yeah. Så delvis är det hon då. Hon vet om att han har andra kvinnor, bryr sig typ inte om det. Sen har han en tredje tjej som beskrivs som liksom hans huvudflickvän vid det här tillfället. Hon heter Angela Owens och hon är ett år äldre än Salias, så hon är 22. Och hon har då ganska nyss fått reda på Antonios andra två flickvänner. Och hon och Salias har haft stora bråk. Så att de har bland annat 2 månader innan hon hittas död, Salias, råkat träffas på nattklubb. Och du vet, hamnat i ett sånt jävla hit också. Man bara, this pissiga jävla snubba alltså. Han får. Så att de har liksom sprungit på varandra. Det har blivit världens största grej. De har alltså rakt av hamnat i slagsmål utanför klubben typ.
Men gud.
Och efter det så bestämmer sig Angela för att skaffa en restraining order mot Salias.
Mm-hmm.
Så jag tror eventuellt att det är därför de har hennes fingeravtryck, men jag är inte helt säker.
Okay.
Så hon skaffar en, vad heter det, besöksförbud gentemot Salias, och Salias och Antonio gör slut. Hon bara, nu är det bra liksom. Han håller på med den här tjejen, det här funkar inte.
Nej.
Hon börjar verka också börja dejta en annan kille. Men en kväll i november så bestämmer hon sig för att åka hem till Antonio för att prata ut med honom.
Okay.
Det är bara det att när hon kommer dit så är Angela där.
Okay.
Så då ringer Angela polisen. Okay. Och så grips hon för att hon har brutit mot det här besöksförbudet. Det här är som sagt typ en månad innan hon försvinner. Men när de pratar med Antonio så säger han att han har varit med Cassandra hela kvällen hemma i hans lägenhet och absolut liksom inte haft någonting med Salias död att göra. Cassandra backar också upp honom med det liksom. Och han påstår också, han bara, jag skulle aldrig skada Salia. Han bara, men du har ju redan literally redan gjort det liksom. Han bara, det skulle, I would never hurt her. Och att han säger, I would never hurt Salia Huda. Alltså att han säger hennes för- och efternamn tycker jag är
läskigt.
Ja, det är något obehagligt med det. Angela har också alibi. Hon har varit med en kompis hela kvällen och både kompisen och liksom datan från hennes mobiltelefon backar det.
Typ. Okay.
Hon säger också att hon och Salia har pratat ut om allting. Och det är lugnt. De har inga, det är inga mer hard feelings. Salia har också bett henne att typ dra tillbaka besöksförbudet och anmälan om att hon har brutit mot det för att hon bara, jag vill bara kunna typ så här, ta min student, alltså ta studenten och börja jobba liksom. Mm. Så de verkar vara på good terms enligt Angela då. Så polisen vet ju då att mördaren har använt sig av bensin för att tända eld på den här på liksom på det här området vid vägkanten. Så de börjar kolla bensinmackar i området, övervakningsfilmer.
Och hur långt efter är det de utreder? Var är vi nu typ?
Alltså det går ganska fort liksom. Så det är det, jag tror att det är typ januari februari liksom. Så att de börjar liksom gå igenom allt det här materialet från alla de här bensinmackarna som ligger i närheten, och till slut får man då napp, för att vid 10 över 1 den 30 december, alltså samma kväll, så stannar Salias silvriga Nissan vid en bensinmack, och en kvinna går ut och in i affären vid macken. Och kvinnan köper bensin för $2 som hon häller i en dunk som hon har med sig, och sen åker hon från bensinstationen. Så kvinnan har typ hoodie på sig. Det enda man ser är att det är en svart kvinna. Okay. Och att det inte är Salia liksom, för att hon är för lång. Så polisen blir allt mer säkra på att det här är Angela.
Okay.
Men hon har ju då alibi. Efter ytterligare några dagar så får man då reda på att polis, att eller man får tips om att någon har sett den här bilen, hennes silvriga bil, vid typ ett random lägenhetskomplex. Mm. Och när man kollar på den så inser man att på ena sidan är alltså mattan i baksätet är dränkt i bensin, och i bagageluckan så ligger det tyg som matchar lakanet som Salia var insvept i.
All right.
Så man blir då rätt säker på, eller man är nu rätt säker på att när man har sett bilen stanna på bensinstationen och den här kvinnan har köpt bensin, det är så kort inpå att man får larm om den här elden. Mm. Så man är liksom övertygad om att Salias kropp har varit i bilen när de åkte därifrån. Liksom. Eller när de åkte dit.
Mm.
Och snart får de hjälp från lite så här oväntat håll, för att de får ett samtal från en släkting till Antonio. Mm. Som säger att han har ringt Antonio. Han ringt honom mitt i natten den 30 november, december, och bett att få låna en dunk och en spade.
Men, okej.
Okay. Jag vet. Och man bestämmer sig då för att så här, man, eller då har man uppenbarligen hittat släktingar som man kan typ prata mer med. För att om man har kommit liksom så pass långt så kanske man också kan fortsätta hjälpa till. Så då visar de övervakningsfilmen för den här släktingen. Och släktingen ger dem, alltså identifierar personen i filmen direkt. Det är Cassandra Kimbrough. Mm-hmm. Alltså Antonios kompisflickvän.
Så att polisen har inte träffat Cassandra innan?
De har ju träffat henne. Hon har bekräftat Antonios DNA.
Just det.
Det är alibi. Kul, perfekt.
Någon term.
Gärningsman. nej men exakt. Så de har pratat med henne och de har ju liksom så här bekräftat varandras.
Men de känner inte igen henne från.
Nej, exakt. Plus att vad ska vara hennes motiv?
Hjälpa honom för att de är polare.
Men Angela har, de har ju bara tänkt typ att så Angela har ju ett öppet liksom, ett öppet bråk med Salia då. Men som sagt, den här släktingen är så här, det där är Cassandra Kimbrough. Och snart får de då sitt andra break. För du minns det här att jag sa det som du tyckte lät så härligt när de plockar upp all skräp vid vägen. De har äntligen konstigt oväntat av dig att du tycker det var härligt.
Jag tycker det är härligt att de gjorde det så ordentligt.
Ja, fattar. De har fått en DNA-träff på ett föremål.
Ett tuggummi.
Inte ett tuggummi.
En film.
Utan en... Vill du
en kondom.
Nej. En alltså, servett. En pappersnäsduk.
Ja. Och det är någon som snyter sig ofta.
Antonio Drayton is all over it.
Fan vad sjukt.
Han har ju uppenbarligen liksom bara... Alltså du vet, det är så här, det är också väldigt förnedrande för att i... förhör, när de så här pratar med honom, så är de så här, de bara visar dem bild från brottsplatsen, de bara, you see that little white thing? Han bara, yeah. It's got your DNA all over it, Antonio.
Oh my God.
Så härligt. Så de är så här, de bara, det här, du, del ditt DNA är på hela den här jävla näsduken. Vi vet att det här är Cassandra. Hon är identifierad av, liksom, av en person. Vi vet att du hämtade en dunk och vi vet att du hämtade en spade från din släkting mitt i natten. Och då erkänner Antonio.
Okej.
Han säger att Cassandra har mördat Salia i Salias lägenhet. Och att hon sen ringer honom och är så här: du, jag har mördat Salia, du måste hjälpa mig.
Okej.
Det är bara det att Salias lägenhet låser upp med sånt digitalt lås typ, som
fan vad modern,
som loggar när, eller jag vet inte om det är själva lägenhetshuset eller whatever, men det loggar i alla fall liksom när folk har kommit.
Ah, ja.
Och ingen har kommit in i hennes lägenhet under den kvällen.
Nej.
Då ändrar han sig. Han bara, okej. Ja, men det var så här istället då.
Varför var Vegas in i badrummet då? Då har ju hon stängt in honom där någon gång.
Ja, när hon typ kanske åkte därifrån. Jag vet inte om hon stängde av. Jag tror inte det var liksom, han var inte inlåst i badrummet i Vegas. Det var bara att han var inne i badrummet.
Aha.
Mm, det var inte så.
De hade inte stängt dörren?
Nej, nej. Det tror jag inte. Utan det verkar bara som att hon har lämnat för att typ åka en sväng kanske.
Okay.
Då ändrar han sig. Så han bara, okej, jag sa fel. Cassandra dödade Salia i min lägenhet. Och polisen är så här, fast nu har du ju bara precis ändrat dig. Mm. Eller du vet, det är liksom, du har inte superstor trovärdighet liksom. Och då så de går till Cassandra istället och hon ger ju förstås helt motsatt bild då. Hon har kommit hem till Antonio och där har hon hittat Salia död på hans säng.
Jävlar, vad sjukt att komma hem till någon till det.
Och hon säger typ, hon bara, jag är rädd för Antonio. Mm. För att uppenbarligen är han ju en våldsam person liksom. Och därför hjälpte jag honom att ta hand om hennes kropp. Så att hon säger att de har då rullat ihop henne i lakanen som var på hans säng.
Att det inte fanns DNA på, är det brann? Det hade brunnit, ja.
Ja, exakt. Mm. Det brann ju hur mycket som helst. Liksom. Mm. Och sen har de då tagit hennes bil för att hon har kört bil till Antonio. Mm. Och använt den för att köra iväg med Salias kropp. Och det här är då spåret som liksom rätten, eller som man väljer att gå på.
Mm.
De anser att Antonio är då den som har mördat Salia och han häktas för överlagt mord och står då inför livstidsfängelse. Cassandra häktas för medhjälp, men hon gör en plea deal i utbyte med att hon ska vittna mot Antonio. Så hon får då 2 års fängelse och 8 års villkorlig dom. Mm. När Antonio får reda på att hon har gjort den dealen så gör han också en plea deal, eller tar han en plea deal, och erkänner sig skyldig och döms då till 45 års fängelse. Han har aldrig berättat varför, alltså så här, hur det hände, varför han gjorde det här. Men antagligen, med tanke på att han är en våldsam man som hade varit våldsam mot henne redan innan, som hade tagit strypgrepp på henne.
Mm, gått över styr.
Ja, alltså det liksom är så här, våldet har uppenbarligen eskalerat. Det måste ju vara det som har hänt. Liksom. Och sen har han väl säkert, det är mycket möjligt att han har varit våldsam även mot Cassandra. Eller det är liksom det spåret. Det talar
ju för det.
Precis, alltså att det är, eftersom att en kvinna blir slagen har ju aldrig någonting med, det är aldrig kvinnans, det är aldrig någonting kvinnan har gjort som gör det, utan det är ju någonting i personen som slår liksom. Mm. Så antar jag typ att det är det som är spåret liksom. Ja. Men det gör mig så jävla lack att han aldrig har liksom
berättat.
Ja, och typ att det är så här, nej, det var Cassandra. Ja, hon gjorde det hemma hos henne och sen så bara.
Men det är ju bara klassiskt as.
Ja, det är verkligen klassiskt jävla as. Och jag har då fått det mesta av den här informationen från en serie som finns på Investigation Discovery.
Ooh, my new favorite channel.
Verkligen. Den heter Deadline, Crime with Tamron Hall. Mm. Och i den så avslutar Salias vän Indy, som hon ju skulle träffa den där kvällen, som döpt sin äldsta dotter till Salia. Mm. Hon får frågan så här, hur tror du att hennes liv hade varit nu? Och då säger hon så här: I think she would have been following her dream. She was supposed to be something so large in this world, and that was literally taken from her.
Go ahead.
Och det avsnittet heter Dancing with the Devil. Mm. Jag ska alltid ha så jävla clever names. Verkligen. Jag har också läst en artikel om Saliha i tidningen The Independent Florida Alligator.
Fan vad de är stolta över sina alligatorer i Florida. Det är verkligen
släppt det. En artikel på CBS News som har rubriken Saliha Huda Update to charge with murdering of University of Florida cheerleader samt även The New Ghanaian som skrev om henne eftersom hon kom från Ghana ursprungligen. Så det var mordet på Saliha Huda.
Tack snälla du. Det var väldigt sorgligt.
21.
Väldigt ung.
Usch, panik.
...1895 föddes Giorgio Suddo i Tula på Sardinien i Italien.
Jag vill åka till Italien.
Alltså, jag är med så himla mycket.
Verkligen sidospar. Direkt, perfekt. Vet du vad som var en av de konstiga sakerna i den här dokumentären är att rädda ett barn?
Nej.
Det var den här, vad var det han var? Vad var hans titel? Han är psyki... psykoterapeut var han, när han sa, när hans argument för att pappan hade gjort det här var att han var italienare.
Det var så jävla
det var sjukt. Alltså att man bara, okej, vänta.
Nej, det var så stört. Det var så stört.
Och nu kommer alltså rasism mot italienare.
Det var verkligen konstigt. Det var verkligen sjukt. Eller, det var så mycket som var sjukt i den. Men det var sjukt. 1895 föddes Giorgio där på Sardinien. Det jag gärna vill, jättegärna vill åka.
Så märker jag.
Redan som 13-åring så bröt han upp från sitt familjehem och emigrerade till USA med sin storebror av samma anledning som
Salias
familj gjorde. Tack. Men när de har kommit fram, så av någon anledning så bestämmer sig hans brorsa för att åka tillbaka hem till Sardinien så fort de liksom har passerat tullen på Ellis Island där utanför New York.
Han bara, sätt det, det var inte för mig.
All these skyscrapers, no.
Han bara hatade en lång kö.
Exakt.
Alltså han är ensam där då.
Så att Giorgio är då själv i New York som 13-åring liksom. Utan någon familj i USA, och varför brorsan åkte verkar man liksom inte veta någonting om, eller jag har i alla fall inte hittat någonting om det. Så som nyanländ till USA så tog han sig det mer, något mer amerikansk klingande namnet George Sutter, och efter ett tag så lämnade han New York och sökte sig drygt de här dryga 30 milen till Pennsylvania, där han först började jobba vid järnvägen. Alltså han är ju fortfarande tonåring liksom. Men inte liksom med själva liksom konstruktionen, utan han typ så här försåg arbetarna med typ vatten och du vet typ så här.
Han var typ så springpojke,
verkligen så tror jag. Och ju mer så här etablerad, alltså han var verkligen så här, han ville liksom göra sig ett bra liv i USA. Så han så här jobbade jättehårt, och ju mer etablerad han blev i USA, så efter ett tag så startade han sitt egna lastbilsföretag som typ, alltså vad heter det, bud, alltså typ inte bud,
transport, liksom.
Transport, tack.
Transport och logistik.
Exakt, som du läste på gymnasiet. Så otippat om du hade gjort det.
Jävlar vad jag inte kan så mycket om logistik.
Nej men precis, han startade något slags logistikföretag liksom, med typ en lastbil till att börja med. Och då lastade han först så här jord till typ byggarbetsplatser som de behövde, och sen så senare skulle han också frakta kol.
Efter fraktföretag?
Ja.
Det är så kanske? Skitsamma.
Jag tror typ att det heter logistik. Jag vet
inte. Nej men gud, jag är ju expert, varför tvivlar jag på mig själv?
Exakt, gör aldrig det. efter några år, efter att han varit några år i USA, så träffar han Jenny Cipriani som också har emigrerat från Italien med sin familj som liten. Hon var 3 år när de kom till USA. Och de två gifter sig och flyttar tillsammans till Fayetteville. Det känns som de har satt ihop två ord som inte ska vara ihop, tycker jag. Men det ligger i North Carolina. Och det är en stad där det är många andra som också emigrerat från Italien som bor. Så liksom det är ganska, eller väldigt stort italienskt community där. Och de bor utanför stan i ett hus som de liksom börjar fylla med väldigt många barn. 1923 så får de sin första son. Och fram till 1943,
20 år.
20 år, så föder hon barn liksom. Då, för då föder hon deras sista barn.
Och hur många pratar vi?
En dotter som heter Silvia. Och det är totalt 10 stycken som föds under de här 20 åren.
Ja, ah, det är så. Det är den här perioden du ska sätta igång nu.
Precis.
Till att du är så
51. Alltså paniken.
Och sätta igång.
Alltså jag kan inte tänka mig något värre än att ha små barn fram tills man är...
Nej, och sen när de inte är små längre, då har man fortfarande 10 barn som är överallt.
Exakt.
Tänk att 10 tonåringar. Nej, vänta, det kan man inte.
Det blir det inte.
Nej, det går aldrig.
Nej, men så precis. 10 barn får de under 20 år då. Och det är väl lite så här olika.
Kvinnokroppen med.
men det är fan otroligt.
Det är faktiskt sjukt.
Och jag vet inte exakt, liksom, men det är liksom lite, så här, lite jämnt, lite ojämnt och sådär. De får i alla fall väldigt mycket barn. Och samtidigt som familjen växer så fortsätter George med sitt företag och det går jättebra för honom. Och han tjänar typ ganska bra med pengar. Och det står typ överallt att de är så här kända som typ en väldigt bra så här familj, du vet. De har gått något, eller vet, de har relativt gott om pengar, de är inte så här jätterika, men liksom de har gott ställt, de är liksom en
hardworking.
Ja, de är så bra människor typ. Och de var som sagt omtyckta i området, men det var många då. Han var väldigt öppen med att han tyckte otroligt illa om Mussolini. Och det tyckte typ grannarna inte om. Så att där fanns det liksom, det var den schismen som fanns mellan honom och typ många andra i det samhället, att så här, han var väldigt öppen med att han tyckte att det var att Mussolini var skit liksom. Och det skapade så mycket diskussioner och du vet att alla bara var så här, det där är typ stop that.
De viftade så mycket med henne.
Vad fan coolo. Eller det enda italienska ordet jag kan förutom ciao.
Men den kan du bra.
Vad fan cool och lärde man sig som i typ i tredje klass.
Okej.
<Okay. laughs> Sen vet man skulle så lära sig fula ord på ett annat språk.
Just det, ja, att det var typ en liten trend, ja.
Då var det ett ord som jag snappade upp.
Och även på tyska. Scheiße.
Jajamän,
den kunde man också. Just det, peak fula ord på andra språk.
Och
var verkligen trean.
Franska kan jag nog ingenting.
Merde.
Ja, det var lite
det svårt, känns inte så, och det känns inte så fult.
Nej. Okej.
Okay. Julen
1945 skulle förändra familjens tillvaro forever. Och det här är så, det är väldigt konstigt och sorgligt. Because we have a non-solved crime. Eller kanske.
Jag tror du ska säga för vi gör en mordpart.
Det är med. Nej, men det här är liksom det är en märklig historia som jag ska berätta nu. Familjen var då hemma på julafton och typ så här preppade inför juldagen som de väl skulle fira som man gör i USA. 9 av de 10 barnen var hemma och alla var så här uppspelta över liksom julen. Och George, som var då pappan, och de 2 äldsta sönerna, John som var 23 år gammal och George Jr. som var 16 år gammal. Jag tror att det är en son som typ har varit krig, alltså han är borta på något vis. De gick och la sig ganska tidigt på kvällen för de har varit ute och jobbat hela dagen. Det verkar som att de dels hade det här företaget som George drev, men också att de hade typ djur på gården som de hade så här, vet. De är så här labor. Alltså ja. de har varit ute och
jobbat.
Så de har gått och lagt sig ganska tidigt. De andra barnen är uppe och den äldsta dottern Marion, hon har typ haft med sig lite så här små presenter hem till de små syskonen, så de vet så här, som kvällen innan och typ så här, de är uppe så här, leker. Och de yngre barnen då vill så himla gärna vara så här, vakna vakt, för de bara, kan vi inte få vara uppe längre, alltså typ det lyxigaste man visste.
Det mysigaste.
Alltså verkligen. Så de frågar då mamman och mamman är så här, ja det är okej om då Marion som är den äldsta eller den äldsta, ja hon är nog
hon
den äldsta
hemma, döttren.
Om hon stannar uppe då med de här småsyskonen som är Martha 12 år gammal. Jag tror att Marion är typ 16, va? Hon är typ 18 eller 14. Martha 12 år gammal, Jenny 8 år gammal, Betty 5 år gammal, Morris 14 och Louis 9.
Ja.
De vill vara uppe längre. Och det får de då vara om Marion fortsätter att vara vaken.
Mm.
Så Jenny, mamman, tar med sig deras yngsta dotter Sylvia som är 2 år och går och lägger sig med pappa George. Hon vaknar efter 2 timmar efter hon har gått och lagt sig, typ vid 12, av att telefonen ringer. Så hon går och svarar. Som jag förstår det så bor de på nedervåningen, mamman och pappan.
Mm.
Så hon går och svarar. Och i luren är en kvinna som typ verkar sitta på en bar eller typ en restaurang eller någonting. Och det är så här röster och du vet, så här klingande glas och sånt i bakgrunden. Hon frågar efter en person som inte bor hemma hos dem och Jenny vet inte vem det är. Så hon bara så här, du har ringt fel. Och sen lägger hon på luren. Och innan hon lägger på så är det typ så här, har Jenny då berättat i efterhand att den här kvinnan skrattar typ på ett så här konstigt sätt typ när de lägger på. Ja, och sen ska hon då gå och lägga sig. Och när hon går och lägger sig så ser hon att lamporna fortfarande är tända typ i vardagsrummet. Och att Marion ligger och sover på soffan. Och de andra barnen då verkar gått upp. De bor på liksom en trappa upp och har gått och lagt sig då. Så hon typ går och släcker därför. Vet, så här. Hon tycker typ att det är lite slarvigt att de inte har gjort det och typ lite olikt för att de brukar alltid vara så här, göra det typ. Så bara någon timme efter att hon har vaknat av att telefonen ringer så vaknar hon igen. Och den här gången är det för att det är typ så här, hon har hört typ en dunk på taket. Eller du vet, hon hör typ att det så här dunkar till. Typ så, här. Så hon ligger så här, vaknar, du vet, som man gör. Man bara,
vad var det där?
Vad var det där? Och sen så lyssnar hon ett tag och så hör hon ingenting. Så hon somnar om igen. Sen går det bara typ en halvtimme innan hon vaknar igen. Och då vet jag inte varför hon vaknar. Men då känner hon att det luktar rök. Så då går hon upp och då ser hon att det brinner inne på Georges kontor. Och det brinner typ från ett proppskåp och typ så här från telefonuttaget.
Okej.
Okay. Så hon bara så här, shit, rusar för då väcka George. Som väcker de här sönerna som också ligger och sover på nedre botten. Eller på nedre botten.
På bottenvåningen.
På bottenvåningen. Och så försöker de så här, de små barnen ligger och sover där uppe, men det har börjat brinna upp i trappen redan, så de kan inte komma upp, så de så här, kom igen, ni måste vakna typ så här, ni måste komma ut, ni måste liksom så här, det brinner typ. Och de får liksom ingen kontakt och Marion sover ju på soffan. Så Marion, George Jr, John och Sylvia som sov med sina föräldrar, den här 2-åriga dottern, och mamma Jenny och pappa George kommer ut ur huset utan att då ha kunnat komma upp till syskonen. Så för det brinner på trappan, den är liksom blockerad. Så de bara så skriker typ utifrån och ingenting händer. Och de har typ försökt ringa så till brandkåren, men deras telefonlinje funkar inte. Så mellan att typ telefonsamtalet har ringt
så har ju någonting hänt,
så har någonting hänt med telefonen. Och det brann ju också typ i telefonuttaget så här, så att det funkar liksom inte.
Nej.
Så samtidigt som huset står så här i låger så springer Marion till en granne som du vet så här, vi måste få hjälp att larma. Och då börjar det liksom, det här är ju så här efter kriget eller du vet så att det finns typ ingen, eller om det är för att det är en liten, jag vet inte exakt anledningen, men det finns typ ingen ordentlig brandkår utan den är så här uppbyggd av frivilliga.
Oh,
så det börjar så här en ringkedja du vet.
Bara ta med en hink.
Typ så.
Ja.
Och samtidigt som hon då har sprungit till grannen för att larma om hjälp så bestämmer sig George och Sanna att vi måste försöka komma upp till övervåningen utifrån. Liksom. Så de rusar till typ den platsen där de brukar ha en stege. För att de bara, då kan vi så komma upp till...
Just det, så kan vi ta ut dem genom ett fönster typ.
Mm. Men stegen är borta. Så den är liksom inte där den brukar vara. Så då är han så här, okej, vi flyttar min lastbil. Som gör liksom har varje dag jobbet. Han har 2 lastbilar som står på gården. Vi flyttar den närmare huset så att jag kan klättra upp på bilen för att komma in genom fönstret. När de ska starta bilarna så går ingen av bilarna att starta. Och ja, så i panik så börjar han så försöka klättra på fasaden, du vet, för att komma upp.
Vänta, hur många barn har vi kvar där uppe?
Det är 5 stycken.
Åh fan, vilken panik. Mm.
Så han gör ju typ allt i sin makt liksom, för så här, jag måste komma upp och rädda mina barn. Så här. Det går ju såklart inte att klättra på fasaden. Så i förtvivlan så får istället mamma, pappa och de här fyra barnen då stå och se på när deras hus brinner ner och deras fem syskon eller barn liksom ligger där inne. Ja, så jävla stark. Och brandkåren då dyker inte upp förrän typ på morgonen. För att det liksom, de har inte fått till det. Så att när de dyker upp så är det i princip bara aska kvar. Alltså huset har liksom blivit helt övertänt. Det finns ingenting där.
Så att så de har liksom varit, typ fått stå där hela natten och bara åh, fan vad hemskt.
Och de har väl så här gjort försök liksom så här, men och det var också typ att du vet så här, eftersom det var vinter så fanns det liksom du vet så här, det fanns ju såna här hink eller du vet såna här tunnor som brukar vara med vatten som var frysta. Det fanns liksom ingenting som de kunde släcka med så här. Så när brandkåren väl då kommer så är det egentligen bara för dem att typ så här kolla på askan, du vet, och bara så här gå igenom den typ. Och det som är konstigt då är att man hittar inga kvarlever efter barnen. Det finns liksom inga kroppar och det finns heller inga ben. Det finns ingen rest kvar av de här fem barnen.
Okej. Okay.
Och brandmännen är typ så här, ah, nej men det är väl att det har blivit så överhettat typ, så att de har blivit kremerade typ. Och det är ju så här världens sorg. Så dagen, liksom bara några dagar efter så bestämmer sig George för att så här, jag vill bara täcka det här med jord liksom, nu får vi göra typ, så vi ska göra liksom ett, typ en minnesplats för barnen. En rättsläkare i stan utfärdar typ ett dödsintyg som är typ, det står typ, jag tror att dödsorsak var antingen kvävning liksom, eller brand typ. Man vet ju inte. Men nu alla fem barnen liksom får ett dödsintyg. Och polisen menar att, eller polisen och brandmännen menar att det, branden har startat som en elbrand, att det typ har varit så felaktiga ledningar typ. Men familjen börjar liksom ganska snart tvivla på att det var en olycka och att barnen verkligen var döda eftersom det inte fanns några spår av att de liksom var i huset när det brann.
Det var hände ju mycket konstigheter.
Väldigt mycket konstigheter. Och det som också det som de bara, det är en konstig sak som de märker då efter det, så bara, det finns inte ett endaste spår av fem människokroppar. Men de har hittat köksutrustning i köket som är nästintill intakt efter branden. Så hur kan liksom, de ha liksom brunnit upp helt och hållet medans typ, jag vet inte vad det kan ha varit, en KitchenAid har överlevt typ. Kanske inte.
Magic Bullet.
Gud, älskade den. Eller jag hade den inte, men jag ville ha.
Dröm.
George tyckte också typ att det var så märkligt att det skulle vara en elbrand, för att han hade bytt ut proppskåpet ganska så nära in på att branden hade börjat. Och det var ju så delar av elen som uppenbarligen hade funkat typ när det fortfarande brann. Typ deras julgransbelysning var igång när, vet, när de började utrymma huset. Så, här. Så det, de är lite så här. Det finns saker som
känns lite konstiga.
Ja, så jag ska berätta lite om så här alla massa, det är en massa konstiga grejer. Så här. Det visar sig också när de börjar gå igenom området runt huset att någon har klippt av telefonledningen som ledde till familjens hus. Vilket såklart är supersuspekt.
Vilket också alltid är det absolut läskigaste.
Det är skitläskigt.
Okej, kanske inte det absolut läskigaste, men det är väldigt läskigt.
Det
är väldigt läskigt.
Det ska senare visa sig, eller det här är enligt Ranker, att det var en stöld. Alltså att det här orsakades av att någon hade stulit någonting
från telefonledningen.
Nej, men det är liksom på något vis har råkat kapa telefonledningen. De har tagit någon slags, det är någon slags maskin som de har försökt stjäla liksom från gården. Det här ska vara oberoende av branden då. Så jag vet inte, man vet ju typ inte om någon har klätt.
Men det är en väldigt tillfällighet.
Det är en väldigt konstig tillfälle och på så kort tidsspann.
Japp.
Det de också tycker är jättekonstigt är att ingen av lastbilarna startar.
Yep.
För att han har liksom varit ute och kört med dem dagen innan. Polisen får också tag i en busschaufför som har kört förbi den natten som branden startade och som då har sett personer stå och kasta typ eldbollar i närheten av huset.
Vad är det, för något?
Det man tror att det är, för att sen, de håller ju på där, du vet, så här, det är massa grejer som händer där runt huset. Så här. någon dag när de är typ och fixar liksom typ inför den här minnesplatsen, du vet, de är någonstans där i huset, då hittar Jenny, alltså mamman, som en liten hård gummiboll typ i en buske. Och enligt pappan George så är det en handgranat, eller en del av en handgranat, en napalm handgranat.
Oj.
Som typ har då använts liksom under kriget och som då kan starta eld typ. Jag vet inte om det någonsin blev bevisat här. Men de hittar i alla fall ett konstigt objekt som är så här, kan det ha varit det hon hörde på taket? Att, just att de kastade någonting som startade en eld.
Just det. Ja, just den här dunsen.
Mm. Sen börjar det droppa in vittnesmål. För det är massa personer som bor i staden då. Eller massa, men det är flera liksom. Ett antal som bor i den här staden som har sett barnen i en bil samma natt som branden har varit. Och några av personer menar också att de har sett barnen efter branden.
Hmm. Okay.
En kvinna som drev ett hotell typ någon timme bort berättade att någon dag efter att branden hade varit så hade det kommit 5 barn till hennes hotell tillsammans med 2 män och 2 kvinnor. Och alla var då italienare. Eller hade italienskt påbrå på något vis. Och när hon hade försökt tala med barnen, liksom typ såhär, hej, vill ni ha typ frukost? Du vet, jag vet inte vad man säger.
Jag tror faktiskt det är exakt så.
Så hade en av de här männen pratat sjukt så argt och strängt till barnen på italienska, och efter det hade de bara blivit helt så knäpptysta. Och hon då menade, när hon fick se bilder på barnen, att
det var dem.
Så du vet, det var flera sådana grejer som dök upp. Pappan typ så här, alltså pappan George såg typ ett skolfoto på en flicka som bodde i New York, som han bara, det där är en av hans försvunna döttrar. Så du vet, han så här, han åkte dit för att så här, träffa henne, och du vet så bara, jag måste träffa henne, och den här flickans föräldrar var bara så här, det här är vårt barn, typ, kan du hålla dig borta? Och George och Jenny, de blir ju helt så här, alltså som man blir, antar jag, helt besatta bara av att hitta dem. Så de sätter också upp såna här billboards typ överallt med bilder på sina 5 barn, där de utlovar en belöning på först $5,000 som sen höjs då till $10,000. Och då strömmar det ju in tips liksom. Alla vill såklart ju liksom så här. Och George åker alltså på varenda tips. Han åker alltså land och rike runt. Och ingenting leder ju till att barnen återfinns.
Nej.
Alltså de, allting är bara dead ends liksom. Okej, så några andra suspekta grejer som då kan få en att tro att det inte är en olycka och att barnen kanske då inte var döda. Eller det här är så här då teori, du vet, när de bara så här börjar leta efter allting. Ungefär 2 månader innan branden bröt ut så har det passerat en försäljare som vill sälja försäkringar till George. Och han säger, då tackar George nej. Och då har den här försäljaren sagt att Georges hus skulle go up in smoke and your children are going to be destroyed.
Okay. Så märklig försäljningstaktik.
Verkligen. Men han verkar, och anledningen till att han säger det här är egentligen inte för att han inte bara köper försäkringen, utan han kopplar det till, eller han säger så här, du kommer bli straffad för hur du talar om Mussolini.
Fattar.
Så att han råkade väl vara försäkringsförsäljare och så blev han lack, och då passade han på typ så här.
Man, eller så kanske han var typ så här, bara, du borde verkligen försäkra ditt hus because it will go up in flames.
Ja.
Alltså det var mer än en rekommendation eller ett hot.
Och det var en teori som typ cirkulerade ganska mycket, att någon hade så här fått nog av att han talade så illa Mussolini, så att han typ så här blev straffad då av någon. En annan, precis innan också, så var det en annan man som hade passerat huset. Alltså jag tänker, det här är verkligen tiden för husförsäljare.
Yep.
En annan man hade då försökt propsa på att att han skulle få installera ett nytt proppskåp hemma hos familjen. Och för han tyckte då att det här proppskåpet som satt såg ut som att det skulle kunna brinna upp vilken sekund som helst.
Men han hade precis bytt det.
Precis.
Så, då gjorde han det?
Nej. Och George bara, nej, men jag vill inte det, för att jag har precis bytt det.
Ah.
Och då sa den här mannen då typ, akta dig så det inte börjar brinna.
Återigen, bara en varning. En rekommendation.
Två av de äldre barnen hade sett, också precis innan branden hände, typ någon vecka innan, en bil med Florida-skyltar stå vid huset och typ titta på de yngre barnen när de lekte utanför huset. Och som då hade typ åkt iväg när de så här, de äldre barnen hade typ kommit dit. Så det tyckte de var suspekt. Och de tänkte typ så här, kan någon typ ha hållit span och sen kidnappat barnen? Och sen tänt eld för att typ så här
täcka upp det.
Ja. Familjen själv, och jag vet inte exakt om det här var familjen själv, för att det borde ju George veta, men många i stan i alla fall trodde att det var den italienska maffian som hade något med försvinnandet att göra, för att ingen vet vad liksom, eller det ryktades om snarare att George hade, men alltså han var ju 30 när han lämnade Italien, men att han hade då connections with the mob innan han lämnade Italien, och att de då
verkligen rätt om
skulle göra liksom så här, hämnas på honom på något vis, eller så trodde man att de hade försökt att maffian liksom hade försökt få med honom typ i USA. Och att han inte ville det, eller så ville de att de så här, vi vet att du tjänar bra med stålar. Vi vill ha dina pengar. Så att maffian på något vis har försökt komma åt George genom hans barn.
Alltså jag tänker ju typ att transportverksamhet känns i allmänhet som en bra grej för maffian.
Precis, de behöver alltid transportera smuggla. Saker.
De behöver transportera saker. Det är så mycket logistik i maffian.
Det är verkligen
tänker inte på det.
But you should know.
Verkligen.
Men
I work in logistics for the mob.
Men det, gud, vad var det för dokumentär som jag såg där det var någon som hade jobbat för maffian? Det var ju något för podden. Skitsamma. Jo, det var det här paret som blev mördade. Det var så sorgligt. Ja, precis.
Yeah.
Men det kom aldrig något krav liksom, på att George skulle ge pengar till någon. Eller du vet, så här. Så att, det finns typ ingen teori som är bra.
Det känns ju inte som att de skulle gå in... Alltså, eller det känns så här att... mörda barn, eller du vet, det känns liksom inte...
Nej, alltså, och då alla de här är ju... Eller, ja, precis. De här två sista är ju då att barnen lever någon annanstans.
Ja, även maffian.
Mm.
Varför ska maffian med fem barn till?
Nej.
Men tror du... Förlåt, får jag...
Ja.
Tror du att det här att barnen lever och finns någon annanstans, tror du att det var någonting som George och...
Jenny.
Och Jenny hade typ ett behov, alltså att den möjligheten ens fanns, det var någonting man typ behövde hänga fast vid, för att det liksom,
jag tror det.
Verkligheten går inte att ta in.
Och jag tror typ att fram tills att man hittar en kropp,
exakt,
så lever man på hoppet jättelänge. Det minns jag efter tsunamin, att så här, fram tills att en kropp hittas så kan man ändå,
exakt.
Men ja, så jag gissar det. För det var också typ de blev ju helt, alltså de blev ju helt besatta av det typ så här, för att, och Jenny då försökte ju så här elda massa typ så här djurben och sånt
för att typ kolla om det går.
Exakt. Liksom. Och då tyckte hon inte att det gick, men typ den här branden pågick ju väldigt länge och så här, så att det fanns ju väldigt mycket olika. Ja. Men så hela familjen liksom så här, föräldrarna, Jenny och George, som har fyra kvarvarande barnen och så småningom barnens barn, liksom så här, fortsätter att leta och följa alla spår de bara kan, helt övertygade om att någonting typ inte står rätt till.
Man måste ha en sån enorm men överlevnadsskuld.
Gud ja.
Liksom. Att man inte kunde rädda. Nej. Och att varför överlevde jag när...
Alltså,
oj, fan, vad
så jävla vidrigt. Och George försöker få hjälp av FBI men får avslag, och de bara så här fortsätter, du vet, och leta och leta och leta och leta. Det är så jävla hemskt. Och du vet, de får typ också något så här, ett foto typ 1967, vilket ändå är så här, ja, men 22 år efter branden, så får de typ ett, vet, ett foto på en vuxen man som typ, det står, du vet, så här, han, Louis Sodder står på bak, du vet, och de bara, det är han, du vet, så här, men
det är också säkert folk som fuckar med,
för det är det, att folk gör ju såna vidriga saker.
Jag fattar det. Det är omöjligt att förstå.
Alltså jävla hemskt.
Okay.
Men så 1969 gick George Sodder bort, och efter det så isolerade sig mamma Jenny allt mer och mer liksom. Hon har typ så här, sen den dagen barnen försvann gick hon i svart, du vet, alltså hon var väldigt så här tyngd av sorg, och hon gick bort 1989. Och Sylvia, som var 2 år gammal när hennes syskon försvann, fortsatte typ hela livet och leta och följa spår, och hon hade typ lovat, du vet, så här, sin pappa att aldrig ge upp. Och det senaste jag kan hitta är att så sent som 2019 så höll liksom hon och hennes barn fortfarande på liksom, och så här, du vet, de är så här på websleuth, du vet, de håller på internet och så här.
Fan, vad sorgligt.
Och man har ju ingen aning, och alltså, jag menar, kanske det mest troliga är väl att det är en fruktansvärt tragisk olycka bara. Men det är fortfarande konstigt.
Det här med bilarna är konstigt. Bilarna, det här är konstigt. Med stegen är konstigt.
Telefonledningar.
Men ja, exakt, det är också konstigt. Jag tycker typ inte att det är så konstigt det här, du vet, att någon ringde från en bar. Nej. Det tänker jag inte ha någonting med någonting
att göra. Det tror
inte
jag heller.
Och det vet jag inte ens om det var syftet att det skulle ha någonting.
Jo, det tror jag. Ja, det, okay. Jag tycker att det hände så mycket märkliga grejer.
Men jag tänkte om det inte var, eller om det bara var så här, då funkade telefonen. Det tänker jag bara var en felringning och typ någon var packad. Men bilarna är ju skitkonstigt. Och stegen är jättekonstigt. Mm. Telefonledningen är jättekonstigt.
Men jag tänker också så här, för vissa av barnen var ju ganska små, men det var ju ingen som var så här skitsmå. Så man tänker också att de typ så här, när de blir vuxna så kanske de borde typ hört av sig. Eller du vet, någonting. Ja, jag vet inte. Det är väldigt, väldigt konstigt.
Och fruktansvärt sorgligt. Alltså den där, att det känns som att det blir en sån akut sorg och skuld och skam och ett letande som bara aldrig slutar.
Nej.
Oh, vad sorgligt.
Väldigt hemskt.
Jättehemskt.
Och jag har läst en artikel som heter The Children Who Went Up in Smoke på Smithsonian Magazine.
Mm.
Wikipedia om Soldered Children Disappearance. 35 puzzling facts about the Soldered Children Disappearance.
Så många.
Thought catalog. en rankinglista. Och så har jag sett en kort dokumentär på 16 minuter på BuzzFeed som heter The Mysterious Disappearance of the Soldered Children.
Åh, det var så sorgligt. Tack för att du berättade om det för mig. Nu ska du och jag ut och leta.
Det ska vi. Vi ses.
Fan, vi som är så dåliga på att leta med.
Jag är jättebra på att leta.
Jo, men efter typ solglasögon, ja. Hemma. Okay. Det är inte samma sak.
Okej.
Nej, gud vad sorgligt.
Ja, väldigt sorgligt. Tack
okay,
för att ni sorglig lyssnade vecka den här
förbi.
Veckan.
Mm.
Nu är vi tillbaka förhoppningsvis på veckobasis i planen.
Exakt.
Vi får ju se hur bråkig den här lilla magen är.
Men oavsett så har vi ju släpper vi ett avsnitt nästa vecka.
Det gör vi ju 100%.
För att det ska vi spela in om 5 minuter.
Vi kommer släppa hela hösten, jag lovar.
Ja.
Hela era liv, vi lovar.
Nej, för guds skull, jag är så trött.
Vi hörs. Gå med i vår Facebookgrupp på Mord mot Mord podcast på Facebook, och så handlar ni vår merch på podstore.se.
Sen ska ni fall på Instagram @sandelanna @karinlondre, och sen så hörs vi igen nästa vecka.